För lite drygt, 500 år sedan, eller 500 år sedan och några dagar, så spikade Martin Luther upp sina 95 teser på Slottskyrkans dörr och satte igång reformationen. Han protesterade mot avlaten, mot den här tanken om att man kan köpa frigörelse från det straff som synderna har orsakat. Och den här avlaten som speciellt Tetzel var ivrig med att föra fram var välsignad utav påven. Så det här blev en stor konflikt. Martin Luthers 95 teser spreds över hela Europa på en mycket kort tid och alla var mycket intresserade utav att läsa dem. Men påven var inte speciellt glad över det här eftersom det var han som hade välsignat de här avlatsbreven. Och han skrev en bannbulla emot Martin Luther och hans läror. Och med andra ord definierade honom som en kättare. En person som undervisade villoläror helt enkelt. Och så här står det i den påvliga bannbullan från 1520. Ett vildsvin från skogen försöker förstöra Guds vingård, alltså kyrkan. Martin Luthers böcker eller skrifter innehåller de nämnda villfarelserna och många andra. På samma sätt fördömer, anvisar och fullständigt förkastar vi den nämnde Martins alla böcker, skrifter och predikningar. Vi kan därför utan vidare utredning eller fördröjning överlämna honom till sin fördömelse och förtappelse som en som verkligen är en sann kättare med den fulla stränghet som avser varenda en av de ovanstående straffen och fördömelserna. De visste hur man skulle spetsa till saker och ting. Och det här bäddade Martin Luthers teser tillsammans med påvens bannbulla bäddade för århundradets största kraftmätning mellan en ensam munk och världens mäktigaste institution. Martin Luther blev ganska förvånad över det här motståndet som han mötte till sina teser. Han visste att det fanns många uppriktiga personer i den katolska kyrkan, många lärda ledare som också tyckte att det här med avlatshandel var väldigt hemskt. Och han tänkte att han skulle få stort medhåll ifrån dessa personer. Och han skrev senare att jag kunde aldrig föreställa mig att en ynklig papperslapp skulle framkalla en sådan storm från Rom. Martin Luther, när han satte upp sina teser, hade aldrig tänkt sig att han skulle skilja sig från Rom. Han tänkte att han var katolik lika mycket som han var innan han spikade upp de här. Och han tänkte att han ville göra en reform och reformera kyrkan på det sättet. Men han upptäckte ett stort motstånd som blev värre och värre. Och de som han hade räknat med skulle få stöd ifrån, de stödde honom inte längre eftersom påven hade skrivit på det här sättet. Så han brottades väldigt mycket med sig själv. Han kände sig väldigt ensam under tiden. Han skrev: vem är väl jag att jag skulle sätta mig upp mot påven, inför vars majestät jordens och hela världens konungar har darrat. Ingen kan förstå vad mitt hjärta led under dessa första två år och vilket missmod, jag kan säga förtvivlan, som jag sjönk ner i. Martin Luther var en människa precis som du och jag. Och om du får myndigheterna mot dig så skulle det nog påverka dig en del. Men inte bara myndigheterna var det här, men här var det världens mäktigaste institution som angrep en viss person, eller som sa att den här personen, han är fördömd, en fördömd kättare. Hade Martin Luther agerat förhastat? Hade han tagit sig vatten över huvudet? Menade han att han hade rätt och hela världen fel? De här sakerna plågade hans samvete under en lång tid. Det enda trösten som han fann var i skriften. I Bibeln så upptäckte han att, eller hade han, som han hade studerat noggrant, så såg han att det som han hade skrivit om avlaten stämde. Och om Bibeln lärde detta så måste det innebära att Gud var på hans sida. Och det här gav honom en tröst. För även om majoriteten var emot honom om Gud var med honom så var Gud alltid en majoritet. Eller hur? Så han skrev sen: vem vet om inte Gud har utvalt mig och kallat mig? Jag säger inte att jag är en profet, men jag säger att de borde frukta just därför att jag står ensam, medan de är många. Jag är överbevisad om att Guds ord står på min sida och att det inte står på deras. Om en lärare stred emot Bibeln så spelade det ingen roll hur många som höll sig till den. Det gjorde det inte mer sant. Istället så, sanning är sanning oavsett hur många som tror på det. Håller ni med? Det var här Martin Luther kom fram till. Och han kände att därför kunde han få frid i detta. Precis som apostlarna i Nya testamentet, när de ställdes inför de religiösa myndigheterna där, inför det stora rådet, det stora judiska rådet som representerade hela nationen, så sa översteprästerna till Petrus och Johannes: har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet, alltså i Jesu namn? Och då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Och det här insåg Martin Luther att det måste han också göra. Han kan inte bara ignorera det här och säga: jag böjer mig för de här mänskliga myndigheterna. För det hade ju varit mycket lättare, även om han var benägen till att göra det. Men han säger: jag måste lyda Gud mer än människor. Och det här blev en avgörande punkt. Martin Luther fattade beslutet att han måste stå fast vid det som han var övertygad om. Och i en protest emot påvens fördömelser så brände han offentligt den här påvliga bannbullan. Eftersom påven hade bränt hans böcker och därigenom förhindrat att evangeliet skulle spridas, så menade han att han också skulle bränna den här bannbullan. Och därigenom så skilde han sig ifrån Rom. Påven svarade snabbt på det här. Ett år senare då, några månader senare, så kom en exkommunicering ut. En till bannbulla, men det här var någonting som Rom använde sig av, som var deras kraftigaste vapen i deras arsenal. Det var en exkommunicering. Vad betyder det? Jo, han blev utesluten ur kyrkan. Och då kan man ju tycka att det kanske inte är så farligt att bli utesluten ur kyrkan. Hur påverkar det en persons liv? Men på den tiden så var det väldigt annorlunda från vad det är idag. Att bli utesluten ur kyrkan innebar att du förlorade ditt eviga liv förstås. Men inte bara det, men även det jordiska livet. Du var dömd som en kättare och alla hade rätt att döda dig. Du hade inte rätt att äga någonting. Du hade inte rätt att handla med någon. Ingen kunde ta dig under sitt tak, för då skulle de också hamna under den här fördömelsen. Det var en fruktansvärd fördömelse som hade fått många människor att darra, och till och med kungar och kejsare att darra. Och där så står det, den 3 januari 1521 så skriver, står det i den här bullan: dessa våra dekret som följer utfärdas mot Martin och alla som följer honom. Vi föreskriver och ålägger att männen i fråga överallt offentligt ska förklaras vara exkommunicerade, förbannade, fördömda och under interdikt, berövade sina ägodelar och oförmögna att äga dem. De skall med beslutsamhet skys av alla trogna kristna. Det var en tydlig ståndpunkt som det inte gick att ta miste på. Men den här exkommuniceringen kunde inte Rom utföra, utan nu var det statens uppgift. Eftersom de var en katolsk kyrka, alltså en statskyrka. Så det var statens uppgift i Tyskland, i det tysk-romerska riket, att utfärda det här beslutet. Så det var de som skulle se till att Martin Luther överlämnades antingen till Rom, eller att de själva utförde det straffet som han enligt Rom förtjänade. Men det var ett litet problem. I Tyskland så fanns det under den här tiden många små furstendömen som alla stod under det tysk-romerska riket och den tysk-romerska kejsaren. Men alla de här små furstendömen, de var ganska autonoma, så de hade eget självstyre på ett eller indirekt. Och den som Martin Luther bodde i var Sachsen, och där bodde kurfursten Fredrik den vise, som han senare kallades. Och han vädjade till kejsaren att inte överlämna Martin Luther till Rom innan han hade fått försvara sig inför en opartisk domstol. Han skulle få yttra sig, han skulle få föra fram sin talan i alla fall. Sen kunde man döma honom. Och kejsaren gick med på det här. Och han accepterade att kalla Martin Luther till riksdagen i Worms i Tyskland. Påvedömet ville verkligen inte att det här skulle ske. För om Martin Luther skulle ställas inför en till domstol, en världslig domstol så att säga. Ja, vad innebar det? Det innebar ju i så fall att påvens dekret inte var tillräckligt starkt. Utan att kejsaren också skulle behöva döma honom. Och det skulle betyda att kejsaren stod över påven. Och det kunde inte påven acceptera. Förstår ni? Så det här var någonting de försökte motsätta sig till varje pris och säga: Martin Luther är redan dömd, han är en kättare. Och vi behöver inte mer diskutera det här. Allt han behöver göra är att överlämnas till oss och brännas på bål. Men kejsaren stod på sig ändå. Och Martin Luther kallades till Worms. Och han säger själv om den här tiden: många varnade honom, de sa det är en fälla, du kommer gå i fördärvet, de kommer fånga dig och utplåna dig. Men han svarade med dessa heroiska ord som var en martyrs tro på många sätt. Han sa: även om det fanns lika många jävlar i Worm som det finns taksten på husen, kommer jag ändå att dra in dit. Så han vägrade att kapitulera för det här, han sa att det här måste jag göra, även ifall det skulle kosta mig livet. Han ställdes inför riksdagen i Worms. Luther själv hade förberett sig på en debatt där han skulle få lägga fram orsakerna till varför han trodde som han gjorde. Men det här ville påvedömets delegater till varje pris undvika. Den som representerade påvedömet i den här situationen var den berömde Johann von Eck, som var mycket vältalig. Men han ville inte att Martin Luther skulle få komma till tals, utan han presenterades med två stycken frågor. Martin Luther bevisade en trave böcker, och Johann von Eck frågade: är det här, du får svara på två frågor. Är det här dina böcker? Och andra frågan: kommer du att ta tillbaka de åsikterna som du har fört fram i dessa böcker? På den första frågan så svarade Martin Luther att ja, jag erkänner att det här är mina böcker. Men den andra frågan var han ganska bekymrad över. Han sa att det är jag känner att jag kan inte, jag kom hit för en debatt. Det var inte tänkt att jag skulle visa någonting här och kräva att jag visste inte att jag skulle behöva kräva att ta tillbaka det som det mina böcker har sagt. Och innan jag ger ett svar på den andra frågan så skulle jag i så fall behöva mer betänketid. Och kejsaren gav honom mer betänketid. Han fick en dag till på sig att svara. Och det visar att han var inte förhastad. Han var inte övermodig och bara ville drivas av sina egna impulser där. Han fick en dags betänketid på sig att fundera över om han skulle ta tillbaka de här skrifterna. Dagen därpå så samlades riksdagen igen, och han fick samma fråga igen. Kommer du att ta tillbaka dessa böcker, eller de åsikter som du har fört fram i dessa böcker? Och Martin Luther svarade med stor eftertänksamhet. Han sa att alla böcker som jag har här, de är inte riktigt utav samma karaktär. Vissa av de här böckerna som jag har skrivit är mycket positiva och uppbyggliga även eller enligt till och med mina fiender. Så om jag skulle ta tillbaka alla åsikter här, så skulle jag ta tillbaka sånt som till och med har varit en välsignelse för andra. Och sen i vissa andra böcker så har jag angripit villolärare i kyrkan. Och jag kan medge att jag kanske har varit lite för hård i vissa av mina uttalanden. Men om jag ska ta tillbaka dessa böcker så kommer jag inte att kunna, eller så kommer de här villolärarna att få en ursäkt till att fortsätta att sprida sina villoläror. Så jag skulle ha svårt att ta tillbaka dem också. Och jag vill ju ta tillbaka allting som strider mot Bibeln. Men om jag har något fel så kan du visa mig var någonstans jag tar fel. Och i så fall så tänker jag ta tillbaka det. Men Johan Eck ville verkligen inte in i någon debatt här med Martin Luther. Utan han ställde en klar och tydlig fråga igen. Och han sa till Martin Luther: du har inte svarat på frågan. Frågan är enkel. Kommer du eller kommer du inte att ta tillbaka de åsikter som du har lagt fram i de här böckerna? Och Luther sa att eftersom ni kräver ett tydligt svar ifrån mig, så svarade han med dessa kända ord som har gått in i historien. Han säger: jag kan inte låta min tro underkastas varken påven eller något kyrkomöte, eftersom det är uppenbart som dagen att de ofta har tagit fel och sagt emot varandra. Om jag därför inte kan överbevisas av Bibelns uttalanden eller genom de klaraste argument, och om jag inte blir överbevisad med hjälp av de skriftställen jag har citerat, och om de således inte binder mitt samvete med Guds ord, så kan jag och vill jag inte återkalla, eftersom det är farligt för en kristen att tala mot sitt samvete. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen. Man kunde nog höra en knappnål falla i den salen efter att Martin hade uttryckt sitt ståndtagande. Han kunde inte ta tillbaka på grund av sitt samvete. Han stod upp för någonting väldigt unikt här under medeltiden. Samvetsfrihet, någonting som vi idag kanske tar för givet. Men det här var ingenting som fanns på den tiden. Det var kyrkan som berättade för dig vad som var sant. Det var inte du själv som kunde avgöra de sakerna. Och Martin ställde sig upp för att säga: jag kan inte tala mot mitt samvete. Det är farligt för en kristen att tala mot sitt samvete. Och här står jag. Orden gjorde stort intryck på alla som var närvarande. Men Martin Luther fick gå därifrån, och sedan så samlades förstarna för att besluta vad de skulle göra. Ja, han hade erkänt att han kunde inte ta tillbaka det. Därför var han en kättare enligt den påvliga bullan. Han skulle behandlas som sådan. Och de påvliga ämbetsmännen, de ville att kejsaren, han skulle förkasta sin fria lejd som han hade gett till Martin Luther, och att de skulle arrestera honom direkt där och då. Men kungen, eller kejsaren, han stod ändå på sig. Han sa: jag måste stå vid mitt ord, och han ska få fri lejd under en viss tid tills han kommer tillbaka till sitt hemland, eller till sin hemstad. Men när han kommer tillbaka dit, då går det här ut, och då ska jag ändå straffa honom som en kättare. Så trots att många var djupt berörda utav Martins ställningstagande här, så blev han fördömd utav mötet i Worms. Och han blev fredlös och inte längre beskyddad utav staten på något sätt. Men på vägen hem så blir Martin Luther kidnappad. Inte utav sina fiender, men utav sina vänner. Och det är Fredrik den Vises män som kommer och fångar honom. Och de för honom till Wartburg i Tyskland. Och han låses in där, eller om man säger så, blir en fånge där i sitt Patmos, som han kallade det senare. Och han försvann ifrån det offentliga livet. Men Martin Luthers ställningstagande i Worms hade ändå gjort honom till en folkhjälte. Alla som hade hört det hyllade honom verkligen. Nu lästes hans skrifter mer noggrant än någonsin tidigare. Och han blev en otrolig kändis i hela västvärlden. Reformationen spreds medan Martin Luther satt inlåst här. Bättre än vad han kanske själv, än om han själv stod och predikade. För nu plötsligt ville alla veta vad som hade hänt med honom. De trodde att kanske hade påven lyckats stödja honom. Och då blev han en martyr i deras ögon. Och nu måste vi verkligen stå upp för det som han stod upp för. Och det här ledde till att reformationen gick framåt. Men någonting annat hände också under tiden. Inte bara uppstod människor som ville stå för reformationen. Men det var vissa människor som ville ta det ännu längre. Och reformationen mötte ett hinder som de aldrig hade träffat på tidigare. Och det var fanatism. Fanatism. Det var nämligen så att Thomas Müntzer, som var en av ledarna i den här fanatiska rörelsen, han menade sig ha direkt kontakt med Gud genom anden. Han hade fått uppenbarelser ifrån Gud, och reformatorerna visste inte riktigt vad ska de göra med det här. Melanchthon och Luther, de var lite förvirrade över vad som händer. Hur ska de reagera på detta? Och Thomas Müntzer, han sa dessa ord. Han sa att han hade direkt kontakt genom anden, och att den som har denna ande har den rätta läran eller rätta tron, även om man aldrig i sitt liv fått se en bibel. Så på ett sätt så upphävde han grunderna i reformationen, det som Martin Luther hade stått upp för. Men han menade att Gud talar till mig direkt. Jag behöver inte bibeln, utan jag leds av anden. Och det finns många tyvärr idag som följer kanske samma principer. De säger att jag har Guds heliga ande och därför behöver jag inte läsa bibeln. Gud undervisar mig direkt, och deras intryck, deras känslor blev det som styrde dem snarare än Guds ord. Och det här var en farlig utveckling. Visst kan Gud tala till oss genom intryck, men de måste testas med Guds ord. Resultatet av det här blev ett bondeuppror i Tyskland. Och stor blodsutgjutelse. Trots att Luther fördömde den här fanatismen så anklagades han för att ha instiftat den själv. Han blev anklagad för att det här var den sanna frukten av hans protest emot Rom. Luther sa så här om fanatikerna. För dem var Bibeln bara en död bokstav. De började alla att ropa anden, anden. Men jag vill i sanning inte följa dem dit deras ande leder dem. Till och med några gick så långt att de brände sina biblar. De sa om vi följer Bibeln istället för påven så är det precis samma fel. Det är bara att ersätta en auktoritet med en annan. Vi måste själva vara direkt upplysta ifrån Gud. Och följa våra egna, eller följa anden som de kallade det. Och sen så tog de sina biblar och brände dem, för de sa att bokstaven dödar men anden ger liv. En ganska grov förvrängning av 1 Korinterna 3. Men Martin Luther såg igenom de här, och han insåg att någonting måste göras för att hjälpa dem. Johannes brevet kapitel 4:1 säger så här: mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Om du får intryck eller känslor så kan de vara från Gud. Men hur vet du? Jo, det enda sättet är att testa dem. Och vad ska vi testa dem med? Ja, vi måste testa dem med Guds ord. Om våra impulser eller tankar går i konflikt med ordet så är de inte ifrån Bibelns Gud i alla fall. Martin Luther insåg att det som han måste göra för att få stopp på den här fanatismen var att sprida, att översätta Bibeln. Genom ordet, säger han, måste vi omstörta och fördärva det som är uppbyggt med våld. Jag vill inte använda makt mot vidskepelser och otro. Ingen får tvingas. Frihet är trons sanna väsen. Så Martin Luthers starkaste vapen var Bibeln ändå. Och han bestämde sig för att jag måste översätta Bibeln till det tyska språket så att varje person kan läsa för sig själv. Det här var otänkbart. Påvedömet hade faktiskt fördömt bara några århundraden tidigare. Så hade de skrivit en bannbulla emot de som skulle inneha exemplar av gamla och nya testamentet på modersmålet. Det var skadligt, det var farligt för människor att påverka, att läsa Bibeln själva på sitt eget språk, för då skulle de gå vilse, menade man. Men Martin Luther översatte trots detta, där i Wartburg, Bibeln till tyska. Och för första gången i historien så kunde tyskarna läsa Bibeln på sitt eget språk. Det här gjorde att fanatismen försvann som daggen när morgonsolen stiger upp. Människor insåg att det som Müntzer och de andra höll på med, det var inte bibliskt. Och Bibeln blev det som hjälpte dem framåt i den här svåra krisen. Fler gjorde det, följde Martin Luthers exempel. Olaus och Laurentius Petri på 1500-talet, de hade faktiskt studerat under Martin Luther i Wittenberg. Här är en staty från Örebro där jag kommer ifrån. Och där står, det var faktiskt där de var ifrån. Det var de svenska reformatorerna. De hette egentligen inte Olaus och Laurentius Petri, utan de hette Olof och Lars Pettersson. Men det låter ju inte så fint och kyrkligt, eller hur? Så därför behövde de byta dem och göra dem lite latinska, de här namnen. Men det var reformatorerna i Sverige som översatte Bibeln till svenska under Gustav Vasas tid. Och därigenom så blev svenska språket mycket mer etablerat och det förde Sverige ut i medeltiden. De blev protestanter, precis som i Tyskland. William Tyndale gjorde en ny översättning av Bibeln på engelska. Och han sa att om Gud sparar mitt liv så kommer jag under loppet av några få år att göra så att en pojke som kör plogen vet mer om Bibeln än ni, när han pratade med sina motståndare. Han ville att varenda person skulle kunna läsa Bibeln för sig själv. Det var många som förbjöd honom till att göra det här. En intressant berättelse är om en biskop som för att försöka hindra honom att sprida alla biblar som han hade tryckt, så köpte han upp hela lagret och så brände han upp dem. Men problemet var att då fick han ju massor med pengar och då åkte han och tryckte upp ännu fler biblar och tog dem till England. Tyndale blev faktiskt bränd på bål på grund av de här sakerna. Och när han blev förhörd och de frågade honom, vem är det som har finansierat dig? Vem är det som har stött dig i det här arbetet att sprida biblar? Och då fick han erkänna, ja, den här biskopen, han var en väldigt bra person, för han stötte mig kanske mest utav alla. Så är den. Inte ens när människor vill sätta sig upp emot Gud så fungerar det speciellt bra. Men inte bara lekfolket fick Bibeln, men också förstarna kunde läsa Bibeln för sig själva. Istället för att bara lita på vad prästen sa till dem, så kunde de själva läsa Bibeln och se vad säger den verkligen. Och det här ledde till någonting som vi kallar för protesten i Speyer. Det var så att eftersom reformationen hade accepterats av flera av de här små förstendömena i Tyskland, så kallades alla förstar in till Speyer och kejsaren ville att de skulle signera att nu skulle de böja sig under den här kyrkliga auktoriteten. Och det här kunde de inte godkänna, vissa av de här. De skulle inse att de måste förlora sin samvetsfrihet och att evangeliet inte skulle kunna fortsätta. Och de skrev en skrivelse där, en protest, som gav protestanterna namnet protestant. Det kommer härifrån, ifrån protesten i Speyer. De skriver så här: vi protesterar genom denna skrivelse. Vi varken godkänner eller på något som helst annat sätt ansluter oss till det dekret som har föreslagits, när det står i strid med Gud, hans heliga ord, vårt upplysta samvete och vår frälsning. De sa: det finns ingen pålitlig lära utanför den som överensstämmer med Guds ord. Bibeltext bör förklaras med andra och klarare texter. Denna heliga bok är i alla avseenden nödvändig för en kristne. Den är lätt att förstå och avsedd att skingra mörkret. Endast Guds ord är sanning. Det är den sanna regeln för all lära och för all vandel. Den kan aldrig svikta eller vilseföra oss. I angelägenheter som rör samvetet har majoriteten inte någon makt. Och det här etablerades ännu mer i bekännelsen i Augsburg 1530, när man lyfter fram just dessa principer igen. Och det är intressant, om man studerar den här skriften så ser man några av grundpelarna i reformationen angående skriften. De säger att det finns ingen pålitlig lära utanför den som överensstämmer med Guds ord. Sen säger de att bibeltext bör förklaras med andra och klarare texter. Och de säger att den är lätt att förstå. Och att endast Guds ord är sanning och kan inte föra oss vilse. Och det här blev så småningom någonting som man kallar för sola scriptura, eller skriften alena. Hur många har hört talas om sola scriptura? Yes. Sola scriptura är latin och det betyder skriften alena. Det var en av grundpelarna i reformationen. Och den handlade just om det här. Bibeln är den högsta auktoriteten för vår tro och vandel. Bibeln är sin egen uttolkare. Bibeln är tydlig och kan förstås av alla. Bibeln innehåller all nödvändig information för frälsning. Bibeln själv säger, om vi tittar på de här en efter en, Bibeln är den högsta auktoriteten för vår tro. Bibeln gör extraordinära påståenden om sig själv. Den säger så här: varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Nu är det många som inte håller med om det, speciellt i dagens sekulära samhälle. Min poäng ikväll är inte att försöka övertyga er om att det här faktiskt är sant, även om jag verkligen tror det och jag tror att det finns, vi kan visa att det faktiskt stämmer. Men det här är ändå påståendet som Bibeln gör. Och där står den att hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig när man undervisar. Det är alltså den högsta auktoriteten för en kristen. Jesus, han sa till sina lärjungar: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Så hur mycket av det som profeten har sagt ville Jesus att vi skulle tro på? Allt. Inte bara hälften. Vet ni, jag har träffat många personer i mitt arbete som säger att ja, men Jonathan, jag tror på Nya Testamentet. Gamla Testamentet är så hemskt och förskräckligt. Jag tycker inte om det. Det är inte en kristen ståndpunkt. Enligt Jesus egna ord så ville han att vi skulle tro på allt som profeterna har sagt. Vi måste brottas, även med vissa kanske svåra texter. Men hur ska vi kunna förstå de här svåra texterna? Låt oss titta vidare. En annan text bara som stödjer samma sak i Gamla Testamentet. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrådnad för dem. Så det, om vi lyssnar på personer, lyssnar på våra egna känslor eller vad det än kan vara, så måste vi testa det med Guds ord. Det är den högsta auktoriteten för vår tro och vandel. Men Bibeln är sin egen uttolkare. Vet ni, katolska kyrkan erkänner att skriften är en auktoritet. De erkänner att det är Guds ord på ett sätt. Och det är det. Men sen säger de också så här: att allt som har med skriftens utläggning att göra faller ytterst under kyrkans dom och kyrkans av Gud givna uppdrag och tjänst är att bevara Guds ord och utlägga det. Så vad de säger i praktiken är att du kanske läser Bibeln och du kanske tror att den betyder det här, men det kanske inte är vad den betyder. Utan hur vet vi vad Bibeln säger? Jo, vi måste fråga kyrkan. Alltså prästen. Och prästen ska berätta för oss, det här är vad Bibeln faktiskt säger och lär. Så oavsett, du som individ, du kan aldrig hoppas på att förstå Bibeln själv, utan du måste ha kyrkans hjälp. Så vad är det som står över i själva verket? Ja, de menar att de är på samma nivå, men om det är kyrkan som har tolkningsföreträde i allt, hur kan någon då hoppas på att kunna förstå Bibeln själv? Till detta som mötte reformatorerna, eller reformatorerna mötte detta med ett uttalande som sa att skrift skall med skrift tolkas. Inte med kyrkan, inte med traditionen, utan skriften ska tolkas med skriften. Och det här var förvånande. En av reformatorerna, John Knox, träffade drottning Maria i Skottland. Och drottning Maria stod inför den här förvirringen. Förresten, innan jag går in på det här, hur många av er känner att det är ganska förvirrande att människor tolkar olika? Tolkar Bibeln olika? Håller ni med? Det är svårt. En tolkar si, en tolkar så. Och hur ska man kunna veta vad som är sant? Det är lätt att kunna säga, ja men vi tar vad majoriteten säger, det kör vi på. Det kanske är så Gud vill att det ska vara. Men faktum är att majoriteten har gång på gång visat sig ha fel många gånger. Vi kan inte låta majoriteten avgöra, utan vi måste låta skriften tolka sig själv av vad reformatorerna sa. Maria, hon sa så här, drottning Maria, ni tolkar Bibeln på ett sätt och de tolkar den på ett annat sätt. Vem ska jag tro och vem ska vara domare? Är ni med? Det är ett bra argument, eller hur? Och lägg märke till vad John Knox svarar. Ni ska tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ene eller den andra. Han var ganska ödmjuk på det sättet, eller hur? Han sa inte, nej men tro på mig, jag har rätt. Utan han sa, tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Och längre än vad Bibeln lär bör du varken tro den ene eller den andra. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, så förklarar den helige ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe, så att inget tvivel kan finnas kvar annat än hos dem som hårdnackat fortsätter att vara okunniga. Bibeln är sin egen uttolkare. Den helige ande, om det nu är sant att Bibeln är inspirerad av Gud, utav den helige ande, så kommer inte den helige ande att motsäga sig själv. Utan i så fall, det som den helige ande säger genom Paulus, säger också den helige ande genom Jesaja. Eller genom Johannes. De här profeterna som sägs vara inspirerade utav Gud när de skrev, de skulle inte motsäga varandra. Vi ser att samma princip gäller i Bibeln, om att den ska vara sin egen uttolkare. I Apostlagärningarna 17 så träffar Paulus på några judar som är väldigt öppna. Och de tog emot ordet med all villighet, står det, och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. De läste inte Talmud. De läste inte traditionerna. Eller frågade sin rabbi om vad som var sant. Utan de forskade i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. De lät skrift tolka skrift. Man kan jämföra det med det här fina konstverket som jag har gjort. Vad betyder det här konstverket som jag har ritat? Någon som har något förslag? Det är väldigt djupt och insiktsfullt. Ja. Någon kanske säger, ja men Jonathan, eller ja, någon kanske säger att ja, det här måste representera lidande, eller hur? Det har en massa kors som kanske representerar gravar, eller kanske det är, ni vet, Röda korset och det här och massa olyckor och sånt där. Så Jonathan försöker illustrera lidande på något sätt. Någon annan säger, nej men det där stämmer inte alls. Vad Jonathan försöker visa, det är en strategi för en fotbollsmatch. Han tyckte ju mycket om fotboll, så han har ritat ut det här sin i spelplanen och det är så här man ska springa. Det är det som Jonathan försöker illustrera. Vitt olika tolkningar, eller hur? Och någon kanske kommer med en tredje tolkning. Men hur vet vi vad som är sant? Ska vi singla slant om det? Ska vi ha en majoritetsomröstning? Eller vad säger ni? Vi måste fråga konstnären, eller hur? Jag ska inte säga vad det här betyder, men det är så som är poängen. Vi måste fråga konstnären, den som har skapat det här verket. Och om nu Bibeln är svår att förstå, om den är svårtolkad, så måste vi gå till den som har inspirerat den. Vi måste gå till Gud för att fråga, vad betyder den? Och hur gör vi det? Jo, det är hans egna ord, därför måste skriften tolka sig själv. Det är viktigt att läsa skriften i sitt sammanhang. Ett sånt exempel. Visste ni att det finns en bibeltext som säger att det inte finns en Gud? Står det i psalm 14 och vers 1. Så här skulle Karl Marx kunna använda sig. Titta, Bibeln stödjer mig. Det finns ingen Gud. Men vänta, tänker vi, men hur passar det ihop med resten av Bibeln? Resten av Bibeln säger, pratar ju om Gud hela tiden. Ah, vi måste läsa sammanhanget. Och läser vi sammanhanget, vad finner vi då? Dårarna säger i sitt hjärta att det finns ingen Gud. Ah, det ändrar på saker och ting, eller hur? Okej, det här är inte... Så ser ni att det är viktigt att läsa sammanhanget? Man kan rycka ut saker och ting ur sitt sammanhang och få Bibeln att säga vad som helst, ja. Men om vi läser Bibeln ansvarsfullt, om vi läser den i sitt sammanhang och läser den i sin helhet, så kommer vi att kunna finna vad som faktiskt är sant. Ett annat exempel. Lär Bibeln att man ska hänga sig. Det var en person som ville ha en liten andaktsstund och han skulle slå upp på måfå några texter. Och han slog upp en bibeltext och det var Matteus 27:5. Så stod det, sedan gick han och hängde sig. Ah, det var inte riktigt det han hade förväntat. Men så han slog upp ett annat ställe på sin andakt där. Och då stod det, gå du och gör som han. Då kom han in Lukas kapitel 10, vers 37. Aj, tänkte han, det här är inte bra. Och så slog han upp en tillgång och så fann han, gör snart vad du tänker göra. Ja, så nu lär Bibeln att man ska hänga sig. Var det det som Gud ville säga till honom? Jag tror inte det. För vad hade han gjort för fel? Han hade plockat texter lite ur sitt sammanhang och fått den att säga precis vad som helst. Du kan göra det med Bibeln. Men om vi låter skrift tolka skrift och läser saker i sitt sammanhang, så kommer vi att komma fram till en enda förståelse. Det kan finnas vissa saker som är lite kluriga att förstå. Men om vi då läser om samma ämne på ett annat ställe, så kan vi finna vad det betyder. Det är ungefär som ett pussel. Hur många tycker om att pussla? Ja, några stycken. Sådana här jättestora pussel. Jag satt en gång med det. Det tog månader. Jag var inte speciellt duktig på det. Men de här pusslerna, det är ganska roligt. För man hittar en bit och sen så passar det. Man ser inte hela bilden förrän man har fått alla bitarna på plats. Och när vi läser en bibelbok, så kanske vi får en bild utav det. Men om du läser, ta ett ämne, vilket ämne som helst. Ta till exempel, om du vill veta vad Bibeln säger händer när man dör. Okej? Vad lär Bibeln om det här? Så slår du upp alla texter i Bibeln som handlar om döden. Okej? Och så sätter du ihop dem. Och summan utav det, så får du en klar och tydlig bild om vad Bibeln säger händer när man dör. Är ni med? Och den går att förstå i sig själv. Bibeln är sin egen uttolkare. Sen nummer tre. Bibeln är tydlig och kan förstås av alla, rationella och ödmjuka. Martin Luther säger så här. I det som angår Guds ord och tron är varje kristen för sitt vidkommande lika god domare som påven. Även om den är stöds av 1 miljon kyrkomöten. Ja, han stod för den här principen. Varje individ kan döma själv vad Bibeln säger. Du behöver inte ett kyrkomöte för att berätta för dig vad Bibeln säger. Du behöver inte en påve som talar ex cathedra för att säga det här är vad Bibeln faktiskt lär. Du kan döma själv vad Bibeln säger i enlighet med ditt samvete om du studerar Bibeln på ett ansvarsfullt sätt. Psalm 119:130 säger, när dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Hur många är enkla människor här idag? Har vi några som är väldigt högutbildade professorer kanske? Mark här? Nej, han är högt utbildad. Men vi har många personer som är mycket intellektuella. Och ibland så tänker vi att bara de här superhjärnorna, de kan förstå Bibeln. Och vem är jag att försöka förstå Bibeln när den här högt uppsatte teologen som har studerat hela sitt liv Bibeln inte kan förstå det här? Men faktum är att Bibeln har en mycket viktig princip. Det är inte hur mycket du kan, hur intellektuell du är som avgör om du kan förstå Bibeln eller inte. Utan det som avgör om du kan förstå Bibeln eller inte är om du vill göra Guds vilja. Jesus uttryckte det sig så här: om någon, vem som helst, om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Om du vill veta om en lära är från Gud, om den är sann, så allt du behöver göra är att säga, du behöver be att Gud visa mig, vad är din vilja, vad vill du att jag ska göra? Och en person som har den inställningen kommer att kunna förstå Bibeln långt mycket bättre än den högt utbildade teologen som bara vill läsa Bibeln för att bevisa sina egna åsikter. Vi måste ha en ödmjuk inställning, vi måste ha en lärjunges sinnelag att vilja lära oss, vad vill Gud med mitt liv? Och har vi det så kan vi förstå Bibeln till och med bättre än de som är högt utbildade. Det här är vad Bibeln lär. Bibeln innehåller all nödvändig information för frälsning. Olaus Petri sa så här när han debatterade med de katolska debattörerna: hur kan då andra vara förmätna nog att införa dogmer efter godtycke och påbjuda dem som något som är nödvändigt för att man ska vinna frälsning? Han sa det som Bibeln lär, det är det som visar oss vad som är nödvändigt för frälsning. Kyrkan kan inte ha den auktoriteten att lägga till saker. Andra Timoteus 3, 14-15 säger: kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Skriften räcker. Den är tillräcklig. Du behöver inte någonting annat. Jag träffade några personer från en annan religiös indelning som kom till mig och berättade att vi har ett annat testamente om Jesus Kristus. Och det är det här som du ska läsa för att förstå vad som är sant. Bibeln är korrupt, den är förvrängd och därför behöver du läsa detta. Jag har också träffat imamer och andra från islam. De säger liknande saker. De säger att Bibeln är korrupt, den är förvrängd, den går inte att förstå. Och därför så har Koranen kommit och ersatt det här. Vi behöver någonting annat för att finna frälsningen. Bibeln säger nej, vi behöver inte det. De heliga skrifterna förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Det räcker, det är tillräckligt. Så detta var grundprinciperna då. Men vad med idag? Vad säger den katolska kyrkan idag? Idag så vill den kyrka som kom efter Luther har skrivit på att en gemensam deklaration om att vi vill sträva efter synlig enhet med den här katolska kyrkan igen. Vi vill fira nattvarden tillsammans. Vi vill på nytt lägga allt den här stridsfrågorna åt sidan och enas. Och det låter jättefint och jättebra. Problemet är att det ofta sker, eller det kommer att ske på bekostnad utav grundprinciperna som Martin Luther också stod för. Det finns några som protesterar mot det här. Stefan Gustafsson i Dagen, han har skrivit en bok som heter Kristen på goda grunder. Mycket bra bok, mycket skicklig apologet är han. Och han skriver så här: för katoliker är beslutet vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet, som var den katolska kyrkans svar på reformationen, bindande. Ingenting har skett när det gäller den avgörande auktoritetsfrågan. Skriften alena eller skrift och tradition så som de uttolkas av läroämbetet. Det här är fortfarande viktigt att vi protesterar emot som kristna. Vi vill stå upp för Bibeln och Bibeln alena. Andra Vatikankonciliet sägs ha varit en skänk från ovan för många protestanter som man säger att nu har katolska kyrkan ändrat inställning helt och hållet. Men vad säger andra Vatikankoncilet om den här frågan? De säger det är inte från den heliga skriften alena som kyrkan hämtar sin visshet om allt i uppenbarelsen. Båda, skriften såväl som traditionen, bör därför tas emot och hållas i ära med samma hängivenhet och vördnad. Så både skriften och traditionen ska vördas, de ska ses som lika auktoritära. Och om man undrar vad Bibeln faktiskt lär och vad betyder den här texten i Bibeln, ja, vad måste man gå då för att fråga? Enligt katolska kyrkan. Ja, då måste man gå till kyrkan. Och så berättar de, alltså traditionen. Så traditionen står i den bemärkelsen över det som skriften säger i praktiken. Det finns otroligt många falska läror som katolska kyrkan har hittat på. Som inte, det finns något stöd för överhuvudtaget i Bibeln. Skärselden var ett av dem vi pratade om förra gången. Det finns inget stöd i Bibeln för någon skärseld. Påvens ofelbarhet, avlat och bön för de döda, Marias himmelsfärd, klosterväsendet, transubstantiationen, dyrkan av helgon och reliker och så vidare och så vidare. Det här är mänskliga traditioner som har blivit en lära men som inte har någon grund i skriften. Jesus, han sa till de religiösa ledarna på sin tid: förgäves dyrkar de mig eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Så enligt Jesus är det mänskliga läror eller Guds ord som står överst. Han säger att det är Guds ord. Han säger att det är till och med de personer som har ersatt Guds ord med mänskliga traditioner, de dyrkar honom förgäves. Det är starka ord. Det är starka ord. Men det är vad Jesus själv säger. Jesus berättar om i Matteus kapitel 7 om den som byggde sitt hus på klippan och den som byggde sitt hus på sanden. Han säger: de som hör mina ord och följer dem, det är de som bygger sitt hus på klippan. Medan de som inte gör dem, de som inte hör hans ord och följer dem, de bygger på sanden. Och när stormen kommer så är det de som har byggt på klippan som kommer att bestå. Vad grundar du din tro på? Vet ni, otaliga människor har dött genom historien för Bibeln. För att vi ska kunna ha Bibeln på vårt eget språk. Det är inte en bok som inte har blod på sitt samvete, så att säga. Inte att den har orsakat det, men att många människor har dött för att vi ska kunna ha den här i vår hand. Sverige brukar vara en otroligt protestantisk nation, men det är inte så längre. Idag så har vi glömt bort det som gjorde Sverige till ett föregångsland. Jag brukar gå och knacka dörr ibland och ställa lite frågor om vad människor tror och tänker. Det är väldigt intressant och man får lära sig väldigt mycket om vad människor tänker. Och i den här enkäten så brukar jag fråga: vad är det som, eller har du en bibel hemma? Brukar jag fråga. Och i princip allihopa svarar ja på den frågan. Nästa fråga är: hur ofta brukar du läsa i Bibeln? Och i princip varenda gång så är svaret aldrig. Jag har väldigt, väldigt sällan läst i Bibeln. Vi har dem, de sitter där på hyllan. Men så få människor läser, så få människor vet vad det handlar om. Och hur i all sin dag ska vi kunna förstå Bibeln om vi inte själva läser den? Den ligger där och samlar damm. Kanske vi inte tror på den, men låt oss i alla fall ge den en ärlig chans. Låt oss damma av den och ta lite tid att i alla fall ta reda på vad säger den. Det skadar inte någon. Och det är min utmaning. För den som är kristen redan. William Tyndale sa så här: om bara den kristna hade Bibeln på sitt eget språk kunde de själva hålla stånd mot dessa sofister. Utan Bibeln är det omöjligt att hålla allmänheten kvar i sanningen. Det är omöjligt. Så många kristna som påstår sig följa Jesus, men de läser Bibeln väldigt sällan själv. De kanske kommer till kyrkan och lyssnar på vår predikan. Men hur många har faktiskt en personliga andakter? Hur många öppnar Guds ord, läser och ber om att Gud ska leda dem och hjälpa dem att förstå? Min utmaning till dig, om du är en kristen, är att ta dagligen tid för Guds ord. Läs hans ord. Läs Bibeln. Så att du själv kan bestå när stormen kommer. Om du inte är kristen, men så vill jag vädja till dig att ändå ge Bibeln en ärlig chans. Att våga öppna den och i alla fall ta reda på vad den säger. För det hör ju till allmänbildningen, åtminstone. Ta reda på vad den säger och se om det finns en trovärdighet i den. Det är min utmaning till dig. Är det någon här inne som vill anta den utmaningen? Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har berört våra hjärtan och talat till oss genom de berättelser från reformationen som vi ser. Jag ber att du ska hjälpa oss att ta ställning för dig, att damma av Bibeln, att ge den en chans och att inte försumma det som så många har dött för att vi ska kunna ha i vår hand. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.